Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej, du ska vara varmt välkommen. Podden heter Snutsnack och jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Mattias och vi kommer få höra ett väldigt viktigt och intressant avsnitt skulle jag säga. Mattias blev skadad i tjänsten och berätta lite vad det innebar för honom. Både precis när det hände men kanske också ännu viktigare efteråt. Men avsnittet kommer alldeles strax. Glöm inte att följa oss Facebook, Instagram, där finns vi. Vill du bli Patreon, ta del av lite bonusmaterial, gå in på www.patreon.com/snutsnack så kan du göra det där. Nästa vecka kommer avsnittet att gästas av Hanif Azizi som har skrivit boken Förortssnuten. Passa på att läs den. Vi kommer prata lite om boken och hans historik. Kommer bli mycket intressant. Det är nästa vecka. Fram till dess, var försiktig där ute. Hoppas du får en väldigt trevlig lyssning också. 13:10 Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Mattias.
Tack.
Jag är ju nästan i din stad.
Ja, jag får inte säga att jag är göteborgare för jag bor utanför.
Jag vet att du bor i ett samhälle lite utanför Göteborg. Men du låter i alla fall som en guy from the west coast.
Ja, jag har väl dialekten i alla fall.
Jag hittade det, låter ju konstigt. Men jag läste en artikel i Polistidningen. Mm. Kring en händelse som du har varit med om som jag tänkte vi skulle få lyssna lite kring om ett tag. Men först är jag lite nyfiken varför du blev polis. För på väg just nu så sitter vi på ett hotell i Göteborg. Och på vägen upp så samtalar vi lite här och då hade du berättat att du jobbade lite som DJ innan du började jobba som polis.
Ja, alltså jag hade det som extra knäck egentligen. Lite med musikintresse. Jag låg av med det när jag var runt 18-19. Men jag blev polis. Jag har alltid velat bli polis.
Ja, det var så.
Men det har inte riktigt legat i tiden när man tog första jobbet. Och sen så fortsatte man jobba bara. Och sen så var det en situation på mitt förra jobb som fick mig liksom att känna nej, nu ska jag bli polis.
Vad var det för situation då?
Nej, det var väl egentligen. Jag hade jobbat på ett jobb. Jag jobbade med tak och fasad innan och var som ett par år. Och jag hade väl känt att jag vill bli polis, men så länge det går bra här liksom, så jag har inte bråttom. Sen så fick jag sluta på det jobbet och då kände jag att nej, men nu är det är dags. Mm. Så jag började träna på riktigt och jag var lite överviktig då också, så jag såg till att gå ner. Så jag klarade de fystesterna som fanns då, i alla fall med löpningen och det.
Ja, just det.
Och sen, ja, gick rätt fort så kom jag in. Och på den vägen blev det.
Just det. Här kände du någon innan som jobbade som polis? Hade du någon input liksom från någon släkting eller?
Nej, jag är den första i min släkt egentligen som är polis. Mm. Det är väl bara, jag tror jag var lite halvbusig när jag var liten. Mm. Jag åkte skateboard och skolkade skolan och drack öl och såna grejer på vardagarna. Och jag vet, det var en polis som kom och hälsade på en av ungdomsgårdarna. Mm. Som gav ett sånt bra intryck. Eller man blev lite, ska man säga, man lyssnade och...
Ja, men det är intressant. På vilket sätt gav den här polisen ett bra intryck då?
Nej, jag vet inte. Jag kan inte riktigt förklara det, men han fick mig att inse att ja, det var ju mitt i dem i den tiden och jag kanske hängde med, vi gjorde ju inga brottsliga gärningar liksom, men vi var ett busigt kompisgäng. Mm. Och åkte skateboard och man var liksom, jag var runt 13-14 år och Sen träffade jag en polis som verkligen, man fick förstå allvaret. Och han nådde mig och fick väl mig att inse att jag kanske ska bryta från de här vännerna. För,
just det.
Det är nu börjar jag bli så pass gammal att mina val påverkar mig.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg vad den här polisen heter, men jag vet att han var nere från Hallandspolis var han i alla fall. Okay. Säger så. Och det var där det som fick mig att känna att nej, men det är polis jag vill vara.
Mm. Det är rätt intressant. Jag tror att kanske oavsett vad man jobbar med idag, om man jobbar som polis eller inte, så fanns det kanske en brytpunkt hos en del människor där det fanns liksom olika, om man ska kalla det för gäng eller kompiskretsar, där man kanske var mindre lämpligt att vara, men där man var lite tag där och man hängde med dem och dem, och så till slut så valde man ett kompisgäng av någon anledning, och så ledde det till där man är idag. Och det kanske var lite så att det här puttade då åt ett håll då, eller?
Ja, jag tror det puttade mig åt rätt håll. Jag var väl inte den som lyssnade på folk innan. Jag lyssnade väl inte så mycket på, jag hade ju respekt för mina föräldrar och sånt, men jag lyssnade inte på lärare och sånt. Det var jag ville.
Okej, okay, liten rebell.
Mm, jag var nog lite så i alla fall, men precis som du säger, det kom där och jag gjorde mitt val.
Mm.
Då bytte jag umgängeskrets helt och hållet.
Men du sa att du tränade lite extra där inför. Visste du då vad det var för satta mål man var tvungen att klara, till exempel för fystester och sånt där? Så att du hade en tydlig målbild då, eller?
Ja, visste jag. Det var ju, man hade ju löpningen där framför allt. Jag som aldrig har sprungit en kilometer tidigare. Jag spelade fotboll när jag var liten, men det var ju på barnivå liksom.
Ja, precis.
Ja, nej, men jag visste vad det var för tester och vilka tider man skulle springa på och sådana grejer, och lite vad man skulle klara att lyfta. Och, tydliga mål, och det tog mig ungefär ett år.
Mm. Men sen kom du in då på första?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej,
jag, jag sökte första gången när jag var runt 20. Sökte jag första gången, och då fick jag egentligen klara fystesterna, men då fick jag ju till mig att nej, men du är lite för ung, så söker jag igen lite senare.
Och hur gammal var du när du kom in?
Jag var, vad var jag? 24 år var jag.
Ja.
Det var ju andra gången, det var i samband med att jag fick sluta på det förra jobbet då.
Just det.
Och då klarade jag fystesterna, och så blev jag kallad till rekryteringsmyndigheten efter fystesterna.
Jag tror, hade det varit bättre om du hade kommit in för första gången? Eller?
Nej, inte för mig.
Nej.
Jag tror inte det. Inte för mig. Jag blev mer. Jag hade nog inte riktigt varit redo för det. Jag har ju kollegor som är väldigt unga, men de är fruktansvärt kompetenta och väldigt. Som kom in när de var 19-20 liksom.
Mm.
Men just för mig, det, jag behövde några av de extra 4 åren.
Mm.
Och när jag kom in på polishögskolan, och då kände jag mig redo för det.
Mm.
På riktigt.
Vad hade du för målbild då? När man, ja, man går på skolan och man pluggar och man läser de här olika ämnena. Och hade du någon känsla kring vad du ville göra när du kom ut och jobbade liksom som färdig polisen?
Ja, jag hade väl en bild av att jag kanske vill bli hundförare.
Mm.
Och jobba i yttre tjänst i alla fall.
Mm.
Det var väl vad jag ville. Det var ju det jag hade sett och visste hur det var. Och där jag är nu trivs jag väldigt bra. Alltså.
Vad jobbar du med idag?
Jag är ingripande polis.
Mm.
Uppe i nordöstra Göteborg, uppe i Angeredbergsjön.
Mm.
Och där har jag varit nu i snart 4 år.
Mm.
Och trivs väldigt bra med mitt jobb och min placering. Jag gillar IGV-verksamheten, och jag ser mig faktiskt inte någon annanstans just nu.
Nej, kul. Så du trivs på den platsen du befinner dig just nu arbetsmässigt?
Ja, jag känner att det är det här jag vill göra, och det är det jag tycker är roligt. Jag har väl min bild av att bli hundförare, tror jag faktiskt, har lite försvunnit.
Mm.
Det finns annat som jag har planer på, mål, men det är ju Det är ju än så länge IGV som jag känner att här vill jag vara ett par år.
Kul. Mm. Du, det här, det som jag nämnde ju här i början lite, att jag läste om dig i polistidningen, för det var väl så att du hann egentligen inte vara ute så länge innan ni åkte på vad man väl egentligen som när jag läser uppfattar som ett rent rutinärende för en polispatrull, att åka till en plats där man misstänkte att det hade skett en misshandel i en lägenhet. Var det lätt, är det rätt uppfattat så? Det
var egentligen på vägen in när vi skulle gå av passet, så då i slutet på passet.
Ja. Jobbade du även på IGV då?
Mm, gjorde jag. Körde IGV. Jobbade med min kollega Mia i patrull. Och klockan var typ runt 3-snåret, tror jag väl, när vi...
Eftermiddag?
Mm, eftermiddag, ja. Mm. Det komiska med det här är att jag och Mia hade varit på nästan ett... Men, ja, nu vet man ju att det handlar om en kniv som jag, alltså det lärmet jag åkte på, men vi hade varit på en knivman tidigare. Okay. Som har hotat med att han skulle knivhugga sin... eller knivhugga poliserna när de kommer. Men jag sa det till Mia innan vi var på väg egentligen in, att det är så gött att ha en kollega som man känner att man kan lita på. Uh-huh. Som vet att när jag agerar så är hon med liksom. Mm. Men i alla fall den här, vi var på väg in, vi skulle byta av.
Förlåt om jag avbryter dig, men det här jobbet som det var tidigare under samma pass då, eller?
Mm. Ja, det var på förmiddagen, tror jag, inte minns helt fel. Så...
Vad hände i själva i det ärendet då?
Det var en sjuk man som jag kommer inte ihåg exakt hur det gick ut, men vi fick nog till oss att han var psykiskt sjuk och han skulle hugga polisen när de kom in, när de kom till lägenheten. Mm. Och han har varit våldsam ingripande som tidigare, så han var ju lite, man var lite på tårna med ändå, så vi åkte, jag tror vi åkte 2 eller 3 patruller på honom, men jag och Mia var de som stod längst fram och säkrade mannen då. Mm. Och rätt och riktigt så han öppnade upp dörren och så gick han ju inåt i lägenheten, och inne på bordet så låg det en kniv då. Men när han gick in och jag stod ju längst fram, och så när han gick in och så grabbade jag bara tag i honom liksom. Mm. Och Mia hon var direkt där. Och då sa jag till Mia efteråt att det är så gött att ha en kollega som liksom bara fattar och bara är med på noterna direkt. Mm. Att man kan verkligen, att man kan lita på henne liksom, att man känner sig trygg med att hon är med.
Det måste ju vara en oerhört betryggande känsla att åka med en kollega där man känner att man har den backupen och att det är ömsesidigt så att säga. Så kände ni med varandra när ni jobbade då, du och den här kollegan?
Ja, jag vill hoppas att hon känner likadant så som hon är med, men jag känner så för alla i mitt urlag. Alltså, ja. Det är ingen jag inte, ingen jag tvivla på eller känner mig osäker med, utan de är, jag har förmånen att jobba med som jag tycker är världens bästa turlag.
Kul. Ja.
Och, men ja, det var jag och hon i alla fall.
Men jag tänker, för då åker ni då, som du då berättade, då åker ni på ett liknande jobb då. Hur går det ut, det här jobbet, när ni är på väg in och ska sluta egentligen? Och vet du hur det går ut på radion ungefär? Hur får ni för info där?
Jag hör ju inte hela utropet, för ja, vi har ju stannat på vägen på intestationen en bit därifrån, för vi möter en man som kör på en riktigt trasig moped och så rastar sin hund med mopeden. Mm. Och utan hjälm, och det är mycket trafik där. Det är lite mycket folk som går, men det är mycket trafik, och då står jag och snackar med honom och säger att det är väl högst olämpligt liksom, att du står och rastar din hund med moppen. Du kan ha gå liksom. Och då har jag ju lite skruvat ner då radion under tiden jag står och pratar med han, så jag hör ju inte hela utropet. Men Mia säger att vi har fått larm, ett lägenhetsbråk, så vi får åka. Mm. Hon sitter ju på radioplats och jag sätter mig i bilen, och vi får en insats där vi får lite mer information, och då får jag höra då att vi ska åka och kontrollera en adress. För en son har fått en bild på sin sönderslagna mamma och sin pappa. Oj. Och anledningen till att vi fick det som en insats var väl Ja, jag kanske har fel, men vi gick två patruller alltså med, och då blir det automatiskt att vi får en insats att kunna samtala med.
Okay.
Men det var ju egentligen att åka dit och titta till den här adressen. Den här mamman är skriven själv på den här adressen. Ni kan väl åka dit och se och bara kolla läget.
Mm.
Och vi får väl infund på vägen fram att det finns ingen historik någonstans, inte i våra system eller i några brottsregister eller liknande. Och någon, jag vet inte vad vi pratar om, men jag tror vi, jag får en känsla att det här kanske är på riktigt ändå. Alltså jag får en känsla och säger till mig att det här kan nog vara alltså riktigt.
Varför får du den känslan?
Jag vet inte. Jag kan inte riktigt säga varför. Men jag tror det är det här att vi ändå har fått en bild som gör lite att ja, det här kanske är ordentligt, men samtidigt så vet man ju en bild säger inte så mycket, och jag har inte fått se bilden, utan vi har fått en bild på en blodig, fått se en bild, eller en sonen har fått bild på sin blodiga mamma, och det kan vara vad som helst. Alltså det kan ju vara att hon blev lite näsbrå liksom och vill att vi åker lite kontrollera, men jag fick ändå känslan att det är på riktigt. Så vi kör ju med blåljus hela köret fram liksom, för att komma fram så snabbt som möjligt.
Hur reagerar du när du säger så här, jag fick känslan att det var på riktigt. Hur reagerar du? Alltså hur reagerar din kropp och ditt tänk och din kommunikation med kollegan då?
Ja, men det blir väl... Vi pratar lite egentligen. Alltså vi är väl så pass samkörda med varandra, så det är inte så att vi lägger upp en direkt taktik, utan vi har vår arbetsmetod, och det handlar mer egentligen om att hur vi ska hitta dit, för det är en adress som vi aldrig är på.
Mm.
Det här området är ju, det ligger uppe i Angered, och det är bostadsrätter och radhus.
Mm.
Vi åker på Kalle Inbrott här på höjden liksom.
Mm.
Jag har aldrig varit där tidigare, så det är väl egentligen det vi diskuterar och försöker få lite mer information över radion. Jag sitter och lyssnar samtidigt som jag kör, och Mia pratar i radion. Så vi hinner ju aldrig prata riktigt egentligen, utan det är ju... Det är max, det var väl 7-8 minuter ifrån.
Just det.
Så det var inte så långt att köra.
Men du berättade innan också där att ni får över radion att det är ingen tidigare historik. Alltså kvinnan bor själv på adressen, ingen tidigare historik. Hur mycket påverkar sånt till exempel om man får reda på att, för du nämnde på förmiddagen hade det varit, där fanns det en historik våldsam tidigare och så vidare. Nu så finns det inte det. Hur mycket påverkar sån information?
Jo, det påverkar mycket. Hade vi vetat, fått någon form av information som antydde på att det kanske fanns knivar och mannen är benägen eller kvinnan benägen att göra någonting, då är man ju avvägningen, ska vi påkalla insatsstyrkan istället?
Mm.
Eller ännu mer patruller?
Mm.
Det var ju bara en tillfällighet att vi gick med en till patrull egentligen. Och att de gick med var ju enbart för att det var i slutet på passet, och att blir det någonting så kan de hjälpa till och gå det snabbare.
Mm.
Alltså om vi får ta upp en anmälan och kanske höra några, så är de där också.
Yes.
Och de var i närheten, så hade vi vetat någonting, fått minsta lilla, då hade vi garanterat se till att det kom in fler patruller och kanske bara tagit diagonalen och hållt och väntat på insatsstyrka.
Men så blev det inte.
Nej, så blev det inte. vi kom dit. Det ligger strax bakom Angered centrum, och jag vet att precis innan så slog jag av både blåljusen och skrikorna på bilen, för jag vill inte, eller det sker bara på automatik att man inför. Jag kör lite för långt, så jag får backa till. Jag missar själva infarten. Vi kör upp till en sån här, vad heter det, navigeringsskylt som finns i stora områden liksom.
Informationstavla typ.
Ja, precis. Men texten är för liten, vi ser ju inte siffrorna. Vi ser en skylt längre fram som pekar in liksom. Det är taxifickor ungefär, och då ser vi då att ja, men här vi skulle till nummer 98 tror jag det var. Här står det 92 till 104, och här kör vi in. Och när vi kör in på parkeringen där så står det en bil precis framför oss, och hon står ju egentligen, det ser ut som att det går en bilväg ner i området. Mm. Och jag tänker väl att, eller vi båda tänker att, nej men vi kör ner bilen, det går snabbare att få ner bilen så långt som möjligt. Men den här kvinnan då som är mitt emot oss i sin bil, hon bara sitter och vinkar liksom och bara hej hej. Mm. Och vi står och vinkar med händerna bort, och hon bara vinkar med handen igen, och då blir jag lite frustrerad, så jag drar ju på blåljusen och skrikerna på bilen liksom, och så bara flyttar det. Och då blir hon, förstår ju hon allvarligt, att flytta bilen lite, och då ser vi att precis bakom henne är det en bom, så vi kommer ju ingenstans.
Ah, okay.
Så Mia, hon platsar oss med radion. Jag springer
när du
ut.
Säger platsar oss, då berättar ni att vi är på plats så att säga.
Ja, vi påbörjar uppdraget eller så. Vi brukar trycka när vi hoppar ur bilen och har hittat rätt.
Är det bara en knapp som en status som går upp till radion där, eller måste ni säga det över radion, nu är vi på plats, eller meddelar ni över en?
Nej, vi meddelar, vi tar det, eller för mig Mia platsar oss, eller trycker en status och skickar det iväg. Jo, det måste hon ha gjort eftersom det är HR-et, och när jag sett det i efterhand så har hon skickat det.
Mm. Och HR-et då, för de som inte, det är en händelserutin eller något sånt kallas det för, va?
Ja, händelserapport.
Händelserapport, ja, just det, där man kan se hur ärendet har fortlöpt i tid. Mm.
Och hon springer väl ut och hon går in i det här området, och jag tänker väl någonstans att vi kanske behöver bryta upp dörren här, så jag tar med mig och hämtar kofötterna som är där bak. Mm. Mia hon går ju lite före, för hon vill se om vi hon kan hitta adressen. Och jag är väl 10 meter bakom när jag fått kofötterna liksom. Och sen då när vi kommer ner, det är väl bara 20 meter från bilen max, då ser vi att ja, men det är ju det här stora lägenhetshuset som är precis bredvid oss här. Mm. Här är nummer 98. I samma veva där så kommer de andra kollegorna då som skulle gå med. De andra två kommer i sin bil. Och jag vet, vi går in i svalen, eller trapphuset då, som man får säga. Och går in på bottenvåningen egentligen. Och jag vet att jag frågar då operatören som är med på insatsen om vad har vi för lägenhetsnummer? Mm. Bara för att kolla lite vad det är för våningsplan. Och då säger operatören att ja, det är 1003 tror jag han sa. Eller 1002. Då tänker jag att ja, det är ju bottenvåningen. Det ska ju vara här. Och då börjar jag kolla dörrarna, och mina andra två kollegor som är med kollar dörrarna, och Mia går väl upp en trappa upp och kollar där. Och i samma veva som vi där nere inser att nej, men här är ju bara tvättstugor och förråd och sådana grejer, så säger Mia då här är dörren. Och vi springer upp. Svalen är en ganska liten sval egentligen, eller avlång är den, som jag minns det. Jag tror det är 5 lägenhetsdörrar på det våningsplanet. Och det är väl den som är, ja, den är andra delen av den trappan där vi kommer från trappan. Mia står vid dörren, håller för, sätter foten och håller handtaget liksom. Och jag ställer mig till höger om dörren och är redo med brytverktygen om vi behöver bryta upp dörren. Mina andra två kollegor, Julia och Martin, då ställer sig bakom Mia då, på led liksom, ett par meter ifrån. Mm. Och vet, Mia frågar om vi alla är redo, och alla säger ja, kör på. Och hon knackar på dörren och säger polis, öppna dörren. Och jag kommer inte ihåg om hon bankade en eller två gånger, men i alla fall när hon bankade så hörde vi bara att snabba steg liksom kom mot dörren och sen så bara flyger lägenhetsdörren upp. Och Mia står med Mia är hon är en väldigt stark tjej och hon kan ju lyckas inte hålla upp i dörren då egentligen utan den blir uppsparkad. Och jag står ju då precis till höger om dörren. Den flyger upp och jag står precis där, eller dörren öppnas ju precis bredvid mig egentligen och sen flyger upp. Ja. Och ut kommer en stor man utrusandes i trapphuset. Han tar väl egentligen bara ett steg ut, rätt ut liksom. Han rusar ut och jag vänder mig 45 grader liksom mot han och så tänker jag, vad fan håller han på med? Vad gör han? Står jag och håller båda, jag har två koffertar, jag håller dem båda händerna. Och han håller på att veva med händerna, vad gör han? Han står och vevar egentligen över sitt huvud höger och vänster så här. Och jag står och tänker, vad är det här för dåre liksom? Vad gör han? Och sen så plötsligt så känner jag bara, fan, nu händer någonting i halsen här. Och jag har ju samtidigt då stått och försökt blicka på hans händer, vad det han har i händerna. Och i samma veva då.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Så jag känner att nu händer någonting uppe här i huvudet på mig så ser jag att hans höger hand, då har han ju en kniv där. Och då skriker Julia och kniv. Och jag börjar inse att nu står han ju mot mig. Och han vevar ju för fulla muggar mot mig liksom. Jag känner händer någonting här uppe i halsen liksom.
Hur kände du det? Alltså, är det ett slag eller är det någonting, vad är det som händer där vid halsen, alltså den känslan?
Så det var ju slag. Jag får ju smälla både mot halsen och i huvudet, i ansiktet. Och jag kopplar bara ihop det där att nu händer någonting som känns ovanligt i halsen och han är den andra handen. Han står och blir träffad här över min högerhals då. Så det är hans vänstra hand som träffar mig och hans högra hand ser jag att han har en stor, stor jävla kniv. Och jag tänker, det här är en kökskniv liksom. Mm. Och då börjar väl jag tänka att fan, han hugger mig. Och jag står så jävla dumt till. Jag har bakom mig så har jag en lägenhetsdörr och två väggar. Framför mig så har jag gärningsmannen som står och vevar mot mig och han står mellan alltså öppningen ut och hans lägenhetsdörr. Och jag tänker väl någonstans att jag är kvar här så här kan jag inte vara kvar. Så jag tar ju mina händer och skyddar liksom upp över huvudet.
Ja, just det.
Och tänker att jag får trycka mig igenom den. Och jag bara pressar mig mellan han och den här lilla sprängan och öppningen som finns. Och så känner jag väl att jag får några dunk eller ett dunk i ryggen. Samma veva som jag springer förbi han. Och strax efter det så ser jag att jag har Mia då till min högra sida. Och så hör jag att ett skott går av. Och ser hur han då, ja men egentligen, han faller ihop. Och då känner jag att ja, men jag måste liksom ner lite här. Så jag går ner i nerför trapporna. Och då känner jag samtidigt där att fan, mitt öra är av. Jag känner bara en liten flärp som tar emot mig vinden. Och då tänker jag att fan, mitt öra är ju borta här nu. Så jag tar upp handen och känner lite lätt och känner att nej, men den är kvar i mitt öra. Och så känner jag att det börjar bli varmt på ryggen här. Och då tar jag liksom lite mer med handflatan och känner och kollar. Och då ser jag att min handske då blir, den är ju blöt. Och
av blod.
Mm, av blod. Och då kommer jag ner då i samband med det på bottenvåningen. Så jag står ju där och känner lite vid halsen fortfarande och ser jag ju ner i min armbåge, eller här då. Ser jag ju rätt ner i armbågskulan, så jag ser ju sklättet där då. Och ser bara, här är ett stort jävla sår.
Man kan se idag att du har ett väldigt stort R precis runt armbågen där, och det kan man ana att det har varit ganska öppet. Var det det där såret då?
Ja, jag såg ju det när jag kände här, det var ju då jag, jävlar, där är mitt, där är ju sklättet.
Och man kan se också idag att du har ett R under höger öra som i alla fall är, ja, det är runt 4 centimeter eller något sånt där i alla fall. Kanske, ja, till och med längre faktiskt.
Ja, ja, det har nog blivit väldigt bra. Man ser inte så tydligt längre, hoppas jag.
Snyggt gjort.
Sen så har jag här nere också. 2 på baksidan här.
Just i nacken, ja.
Ja.
Men vad händer då? Du berättar att du känner under där. Du ser att din handske helt täcks av blod och blir helt blöt av blod. Du noterar också att du kan se ditt eget skelett eftersom det är så uppskuret här på underarmen.
Mm.
Hur reagerar du då?
Jag reagerar väl inte, utan jag tänker bara jag måste få luft. Okay. Jag tar ner handen av någon konstig anledning, tar ner trycket som jag har med höger handen från halsen, och så tänker jag, men här är det är det jag ser, så jag tänker jag håller för här, för det rinner ju blod längs med armen då också. Det är bara det är som, ja, det rinner rätt ordentligt. Och jag kommer väl ut utanför dörren, precis några meter utanför portdörren, och så är det ju en liten gård ungefär.
Mm.
Och så ställer jag mig vid ett staket eller buska, tror jag det. Och känner jag bara, jag börjar bli yr och känner bara, jag kan inte bära mina ben längre, alltså jag kan inte stå upp.
Just.
I samma veva där så kommer Mia utspringandes och tar emot mig, och så säger hon, jag sköt han.
Okej.
Och jag faller ihop där och Mia har mig i sin famn, och så eller det är snabbt strax bakom och håller upp mig, och så säger jag till mig, kan du inte kolla min hals?
Mm.
Och då säger hon att Robert då, som jag kallas, Robert, det är lugnt, men du är knivhuggen i halsen.
Mm.
Och då börjar väl jag fatta faktiskt vad det är som har skett.
Mm.
Och jag blir till en början jävligt glad.
Det kan man ju tycka är en ganska udda reaktion. Men på vilket sätt blir du glad?
Nej, jag vet ju. Det är lite samlat där, för att jag vet ju vad jag kommer ihåg från skolan och vad man har hört. Att jag får man knivhugg i halsen, det är kört. Liksom. Det är inte så mycket att göra. Utan man kan tamponera bäst man kan. Liksom. Man ska väcka med ambulans så fort som möjligt.
Mm.
Så jag är väl... Jag tänker, nu dör jag. När jag inser det så blir jag glad, för då har jag precis dagen innan jag fått lösa en livförsäkring.
Okej, okay, vad hände sig då? Tecknat ni familjen så att säga då, eller?
Ja, jag och Samma, vi har precis byggt ett hus. Vi flyttade in en månad tidigare innan händelsen.
Mm.
Jag har hållit på att bygga det ett halvår, och så äntligen har vi fått flytta in. Men ibland som polis så kan man ha svårt att teckna vissa försäkringar, och man har skyddade uppgifter. De är inte alla poliser som har det, men de som har det. Men, och det var väldigt mycket strul, för att jag äger huset, men jag får inte stå som ägare på några papper. Och så ska jag då försäkringsbolaget teckna en livförsäkring och en hemförsäkring på någon som inte står skriven på ett hus. Och, jag har hållit på en månad med att få det här tecknat. Liksom. Och det är egentligen för att min sambo ska kunna bo kvar i huset ifall om det är så att jag då går bort.
Mm.
Och dagen innan så hade jag äntligen fått löst det. Och då blev jag så tacksam och tänkte, fan vad gött, om Lotta kan i alla fall, hon kan bo kvar i huset.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt att du tänker på din sambo i det läget och på en försäkring. Men det är ju märkligt hur hjärnan kopplar ihop saker och ting när man i en situation som inte alls har med försäkringar att göra överhuvudtaget.
Ja, hon är ju... Hon är ju verkligen mitt allt och betyder mest. Det är det viktigaste för mig att hon ska ha det bra om jag då. Mm. Om det inte går sig vägen på jobbet. Men samtidigt så börjar man inse att nu kommer hon vara ensam. Mm.
Och det var ju du hinner då tänka de här sakerna ändå. Liksom, att nu blir hon ensam men hon får i alla fall ut på så att hon kan bo kvar. Liksom.
Jag kan inte ens sätta finger och förklara känslan riktigt. Jag har aldrig upplevt något liknande innan. Men det går... Först så var jag nästan glad. Och sen så kommer den här känslan att nu får min sambo vara själv. Mm. Och nu kommer jag dö. Nu är det slut. Mm. Och då börjar jag få panik på riktigt.
Just det. Så det växlar då alltså?
Ja. Det växlar.
Hur visar sig den paniken då? För du ligger fortfarande i Mias famn då, eller?
Jag vet inte. Det här gick så jävla fort för mig. Jag har ingen riktig tidsuppfattning. Nej. Ena sekunden ligger där, eller ena sekunden är där uppe, andra sekunden ligger på marken och sen så plötsligt så är det hur mycket ambulanspersonal som helst på plats.
Just det.
Jag vet ju, samma veva som jag springer ut så ropar man att gärningsmannen är skjuten. Liksom. Och då blir det att ambulansen är redan på väg. Mm. Så jag tror bara några minuter efter jag kommer ut så är ju första ambulansen på plats och börjar vårda mig egentligen. Mm. Jag vet att jag och Mia lyckas sätta på en tourniquet på armen i alla fall, försöka stoppa blodförlödet då från armen, för det rinner ju mycket då. Mm. Tourniqueten funkade inte riktigt, men det hjälpte till i alla fall.
Just det.
Och jag vet, jag ligger, det kommer någon kille också, någon man. Och ställer sig precis för oss och börjar filma mig och Mia när vi ligger där på marken.
Mångkallast, ja.
Och jag vet att Mia, hon blir irriterad och skriker liksom, gå härifrån. Och jag vet, jag säger till den här mannen och tänker, jag säger till honom, om inte du går härifrån så kommer jag skjuta dig. Och tar min trasiga arm mot vapnet och då går jag därifrån. Det är så stressigt, det är så svårt att förklara hur allting är. Det är så absurt nu efteråt när man tänker på det.
Jag förstår det.
Och jag vet att den här mannens son kom sen och blev irriterad på oss för att inte visade respekt till hans pappa. Och sådana grejer. Så det är helt sjukt. Men i vevan där kom en annan kollega på turlaget. Alla dras ju sig till adressen och så kommer Pontus, min kollega, och då känner jag plötsligt liksom någon form av trygghet. Okay. Han är ju för detta ambulanssjukvårdare innan han blev polis.
Okay.
Jag och han och en annan kollega på turlaget som har jobbat inom sjukvården innan, och det är sån grym trygghet och resurs att ha. Mm. Och när han kommer och känner, fan vad gött, nu kommer han liksom. Och jag säger till Pontus att Pontus, nu dör jag. Mm. Och han i sin vanliga ton säger, nej, sluta, det kommer du inte.
Hur kändes det när han sa det? Var det övertygande eller trodde du inte på honom?
Nej, där och då trodde jag ju, alltså, så här, det var skönt. Det var ju då, liksom, då kunde jag lite släppa det här. Mm. Och han hjälpte till med vårdandet av mig och jag vet att han lösgjorde Mia då. Hon behövde ju också få sin... Alltså, jag ska inte sitta och vara med. Hon har ju sin del också att ta hand om. Och Pontus börjar styra och ställa. Han säger åt två, eller en sjuksköterska där, att gör det här. Och ja. Han ser i alla fall till, han och ambulanssjuksköterskan, att jag läggs upp på en bår. Och de säger att jag måste till sjukhuset nu. Och jag vet, när de lägger upp mig på båren så har ju även en annan ambulanspersonal då lastat på gärningsmannen på en bår. Så han kommer ut och så ligger han precis bredvid mig.
Märkligt.
Han ligger och åmar sig och vi ligger bara några centimeter ifrån honom. Liksom.
Märkligt, ja.
Och de rullar upp mig mot ambulansen. Då ser jag ju mycket personal i det här. Det är ambulanser och brandkårer och poliser överallt. Mm. Hur mycket som helst. Och...
Kommer du ihåg färden upp mot sjukhuset och sådär, eller?
Ja, det gör jag. Pontus följer med tillsammans med en av ambulanssjuksköterskorna som han känner. Det är en ganska så lättsam stämning i ambulansen och jag tycker det var rätt gött. Jag vet att jag lämnar fram min telefon för att min kollega då, Kristoffer, han ska lova och han vill veta liksom om, eller han vill kunna ringa Lotta. Så jag lämnar över telefonen bort min telefon då. Och vi åker iväg och jag vet att jag ligger där i ambulansen och de jag kommer inte ihåg, men jag säger att jag undviker gärna sprutor.
Tänkte du på sånt alltså?
Ja, jag gillar inte sprutor.
Du är ändå knivskuren allvarligt och du hinner ändå tänka på att du inte tycker om sprutor alltså.
Ja, det är väl det som egentligen fick mig till att inte oroa mig så mycket. Även när vi kom in på traumaenheten, när man hade hur mycket personal som stod runt den och bara drog och kände och klämde. Och jag sitter och irriterar mig mest på att de sticker mig. Nej, men vi kom in till Sahlgrenska. De rullar in mig i traumaenheten och jag väntar ju massor med läkare och sjuksköterskor och hela köret. Och de börjar... Jag lastar upp mig där på något bord och klipper upp mina kläder och jag har ju en tourniquet på min högerarm och de kan inte förstå varför jag fortsätter blöda. Jag blöder fortfarande för armen och de får inte riktigt stopp på det. Jag vet att de sätter en till tourniquet på min högerarm.
Ska du förklara vad en tourniquet är så för den som inte vet då?
Det är väl lite, jag vet inte om man ska förklara, men det striper väl av blodflödet. Och om man fått en skada i arm eller ben så sätter man den för att se till att det inte blöder mer om man fått någon.
Men det blödde alltså trots att du hade då så pass mycket tryck ändå liksom där?
Ja.
Och vad var anledningen till det då?
Delvis så hade jag ju under, jag hade ju skjortan på mig. Och höjd med emblemet på överarmen så fick jag ett hugg där också. Och det såg man inte för det gick, hade gått rätt rakt på. Mm. Så det var, om det inte var precis med ögonen vid emblemet så såg det inte ens att det var ett ingångshål. Utan det ser de ju först när de klipper upp skjortan ordentligt.
Så blodet kommer alltså inte bara från det såret i höjd med armvecket utan det kommer också från överarmen.
Ja, det kommer från överarmen. Och det rinner ju fortfarande. Jag vet att de pratar om det sitter en läkare och han stoppar in sina fingrar i mitt sår i armen. Och i efterhand har jag fått reda på det var ju en artär i armen som gick av helt och hållet. Och hur hårt de än drog med tourniqueten så gick det inte riktigt att stoppa då. Mm. Så han står ju och håller med fingrarna då inne i mitt sår och ser till att det slutar blöda. Och jag tänker inte på det så mycket. Jag är mest fokuserad på att det är en sjuksköterska eller en läkare som håller på att sticka mig i fötterna, i tårna. Och jag är ju vansinnig för han har misslyckats 3 gånger. Och jag har fått så här stora, jag syr på mina fötter liksom så här, det blir blått på hela fötterna om man gör sönder någonting där och jag säger till han att nu får du, det blir inget mer stick i mina fötter. Och han bara, men vi måste ha en ingång här. Jag bara, nej, jag skiter i det. Och då kommer en narkosläkare som ska ta hand om mig inför operationen då, så tar han i min hand och så säger hej. Jag kommer inte ihåg vad han heter, jag tror han heter Per. Han bara, du, jag heter Per. Du behöver inte sticka dig med fötterna. Vi löser det ändå i operationen. Och ja, tack. Och Per står med mig och berättar och får väl att jag ser väl till att jag fokuserar på han. Mm. Så jag hör ju inte så mycket vad de pratar om runt om, men jag förstår att de lägger lite förband och sånt och ser till att jag inte blöder mer. Och de kör upp mig och säger att jag måste opereras nu. Och det är väl egentligen för att jag har då 3 skador eller 3 hugg i halsen. Och de är osäkra på om det har blivit några skador i några tärer. De kan inte se det. Så de, det ser ytligt ut och troligtvis är det ingenting. Men ja, skador i halsen är ju farligt, fick jag höra då. Så klockan 16.00 där så blir jag nedsövd. Så...
Skulle du varit hemma egentligen då?
Mm, skulle jag. Vaknade klockan 11 på kvällen igen. De har opererat mig till klockan 10.
Mm, oj.
Så, och det första läkaren säger när jag vaknar, när han tittar ner på mig, så säger han, han som opererat mig då, ja det är, och jag köpte en lott.
Alltså det var så nära.
Ja, han var tre hugg i halsen. Det var inte en enda skada på någon artär. Det sker inte.
Okej, vilken jäkla tur alltså.
Ja, sån fruktansvärd tur. Och då får väl jag äntligen också träffa Lotta.
Ja.
Då är hon blivit hämtad från jobbet. Hon jobbar också inom myndigheten. Hon är inte polis, men hon har varit där. Hon blir ditkörd av kollegor.
Mm.
Och då får jag träffa henne.
Hur viktigt var det att hon var där?
Jätteviktigt. Ja, då kunde jag inte hålla tätt.
Nej, det är, jag förstår det. Jag förstår det. Men de lappar ihop dig och som vi förstår så har du haft en oerhörd tur här. Du har alltså fått de här huggen i halsen och när man ser ärret också i armvecket här upp mot och man ser också upp i överarmen så förstår man att även där har du haft tur. Men då kan man ju tänka så här, ja, nu är ju polisen ihoplappad och klar och då är ju saker och ting över så att säga. Mm. Då är det väl bara att läka ihop det där så att säga, de köttsliga såren. Kanske var sjukskriven lite tag och sen komma tillbaks. Men det blev inte riktigt så. För dig.
Nej. Det blev det inte. Jag är ju lite sån. Jag går inte till, åker inte till vårdcentralen. Jag gillar inte sjukhus. Jag gillar inte det här alls.
Nej.
Aldrig varit. Det är redan när jag ligger på uppvaket och ja, jag har kollegor som är med mig och dagen efter så säger jag att jag vill inte vara kvar här. Och läkaren säger att jag kan inte tvinga dig. Så jag vill bara bort därifrån. Man vill känna sig, ska man säga, det, ingenting har skett. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Jag vill bara hem. Jag vill hem till normal. Jag vill inte vara i illa sjukhusmiljöer.
Mm.
Kollegorna känner oss. Och, ja, får göra i efterhand också att läkaren har sagt till min sambo. Hon är ju jättestissig. Det fick inte jag reda på, men då har hon fått höra att när man har koll på Mattias andning här i natt så har han inte slutat andas.
Oj.
Och det är ju bara för mediciner jag har fått.
Okay.
Han ville ju egentligen att jag skulle i alla fall åka ett dygn till då. Men vi är hemma och jag är bara, börjar väl någonstans där fatta faktiskt vad det är som har skett. Alltså på riktigt vad det har varit utsatt för. Min sambo är hemma med mig och vi ligger i soffan och det går bra första veckan. Kollegorna är på och kommer polisbilar utanför varenda dag. Håller med sällskap. Och betyder ju otroligt mycket att de gjorde det. Och jag blev sjukskriven initialt då i månad för hela muskeln i underarmen. Då. Underarmen har ju blivit slicead rätt av. Så jag får inte belasta armen på en månad i alla fall. Jag får inte göra någonting.
Nej.
Jag får inte ens lyfta en kaffekopp.
Oj.
Ja, det går väl. Jag säger väl att så fort det här är läkt så ska jag tillbaka i radiobilen. Det är ihopsid nu så det är lugnt. Sen så börjar det lite så här konstiga grejer inom mig ske.
Hur började det då? Liksom att du kände att det skedde någonting inombords så att säga. Hur kände du det?
Jag tror det som var mest utmärkande det var nog tålamod. Jag började känna att jag kunde bli... Jag är aldrig den någonsin som ryter eller skriker eller blir irriterad på min familj eller så. Utan jag biter ihop och är tyst och så, så får det vara. Men nu börjar jag koka på riktigt när det kunde vara befängda saker.
Okej.
Min mamma frågar mig vad jag vill ha för chips och då börjar hon hålla käften.
Okej.
Jag kunde bli irriterad när de pratade. Va? Jag irriterade mig på rösten. Vad kunde bli vansinnig. Och där och då började jag väl känna, jag hade fått tidigare fått fråga om jag skulle vilja träffa psykolog. Jag har tackat nej till det, men det behöver jag inte. Nej. Det var ju bra. Mm. Men där då, en vecka två efter, så började jag känna att oh, det här är inte, ja, men det kanske är lite eftersvite. Mm. Sen så började jag få sömnproblem. Jag började sova dåligt. Mm. Kunde vakna mitt i natten. Pulsen var skyhög. Och bara flåsade. Bara vaknade och var uppe i varv. Jag var redo att göra vad som helst liksom, så fort jag öppnade upp ögonen.
Var, är det kopplat till någon dröm? Jag tänkte, drömde du till exempel om de här händelserna eller vaknade du bara med, kunde du komma ihåg att du, alltså tänker på någon mardröm eller sådär? Eller?
Ja, det började bara med det här med pulspåslaget. Sen så i samma, strax efter så kom ju nästa veva, då började jag ju drömma om händelser. Mm. Drömde om, gick igenom det, var nästan varje natt så var det som att jag gjorde en minut varje natt ungefär, okay, av händelsen.
Okej. Okay.
Och där och då började jag väl jag tänka att jag, shit, jag mår kanske inte så bra.
Nej.
Och det började jag märka, min sambo märka också. Mm. Och när och kära började jag märka skillnad. Mm. Och sen började jag drömma om, jag drömde om andra saker. Jag tänkte, shit, nu är det över här, vad gött. Mm. Men då dök ju gärningsmannen upp i de här drömmarna istället.
Okej. Okay. Så i andra settings, så att säga, andra miljöer, så dök gärningsmannen upp. Mm. Vad kunde det vara? Kan du beskriva något sånt exempel där han dök upp där i någon dröm eller så?
Ett som är väldigt tydligt som jag kommer ihåg, det var just när vi var hemma hos min syster och firade hennes födelse då.
Är det här en dröm eller du var det?
Nej, det var en dröm. Var det?
Det var en dröm, ja.
Och vi är där och hela familjen och min systers barn och hennes kille är där. Och så är Harry då, gärningsmannen, där också.
Okej.
Okay. Så han började dyka upp i mitt privata också.
Lite för nära liksom?
Ja. Och samma veva där så började jag få massor med ångestattacker och sånt på dagtid.
Okej. Okay.
Och då började väl jag också känna att fan, jag måste det här, då blev jag rädd.
Ja, det blev det.
Jag blev jätterädd. Jag har aldrig varit en sån, jag har varit på tuffa händelser tidigare, men jag har alltid lyckats kunna hantera det. Jag har känt att vi har haft ett avlastningssamtal och sen har det varit klart. Mm. Men nu var det grejer som jag inte ens kunde ro för. Det var natten köpte jag till en början. Mm. Att ja, mardrömmar är ju naturligt, men sen så var det mitt på dagen och då kunde jag bara, kunde jag känna bara pulsen, nu går pulsen upp. Mm. Och sen så kom en riktig ångestattack bara sköljde över mig. Och fick samma känsla, exakt samma känsla som jag fick på plats när jag trodde jag skulle dö, den här dödsångesten. Mm. Kände jag igen.
Men var det du själv då som kände och fattade beslutet att du var tvungen att liksom få hjälp då, eller?
Nej, det var, jag tog väl steget. Det är väl tyvärr så att om man, jag tackar nej till en början, och när du väl tackar nej till det så är det du själv. Alltså sjukvård är ju frivilligt.
Mm, såklart.
Jag började ringa min läkare som jag hade och tänkte jag måste få hjälp att prata med någon. Mm. Och eftersom jag då kom in på trauma så blir den läkaren som opererar mig min huvudläkare. Och det är han som måste skriva remisser upp till en psykolog eller en kurator eller liknande.
Ja, förstås.
Och tyvärr så är det ju så att han är ju, han opererar ju lätt.
Ja, okay.
Han har telefontid en timme i veckan.
Ja.
Och då är det inte bara jag som ringer.
Nej.
Så jag börjar ju känna frustration. Jag mår bara dåligt här nu. Jag mår bara sämre och sämre. Jag börjar gråta på dagarna helt okontrollerat. Ångest varje dag. Kan inte sova. Ett vrak. Och går väl då i arbetsgivaren egentligen och går den vägen. Får gå till ett företag som myndigheten har och träffar Monica, får jag då. en psykolog som jobbar där. Började prata med henne och kände redan när första träffen jag hade med henne att fan vad skönt det var. Innan så var det liksom min sambo och satt och pushade mig egentligen. Ja, men du, hon hade också varit då och träffat en psykolog innan. Hon är lite, vi är lite samma skrotation och hon liksom förklarade för mig då att nej, men det är skit, det är bra liksom, du behöver inte oroa dig, det kommer gå jättebra. Men jag hade så riktig ångest inför det.
Varför tror du att du hade den här motståndet till att gå dit då liksom? För det, du visste ju att det inte var någonting farligt egentligen. Att, men vad är det här motståndet kring att gå dit och prata, och vad tror du, varför tror du det fanns hos dig?
Jag tror det är det. Jag vill inte se mig själv som svag.
Ja, du skulle blotta din svaghet bara genom att berätta hur om de här.
Ja, jag kan hantera det här själv. Jag är liksom så här, jag löser det här. Mm. Det är, jag har alltid varit sån som person. Jag går inte till om jag ligger och är liksom döendes inom parentes hemma när jag är sjuk och feber, så går jag inte ens till vårdcentralen för jag vägrar. Jag ska lösa det här själv.
Men jag tänker när du berättar ju de här, du får de här ångestattackerna som sköljer över dig så där. Känner du redan då att det är liksom ett tecken på svaghet liksom? Känner du att mot dig själv så att säga?
Nej, det är sjukt att säga, för någonstans där när det har gått några veckor så börjar man inse, alltså så här, det här är ju, det här är ingenting du styr. De här känslorna är ingenting jag kunde styra. Jag kunde sitta i bilen och köra och köpa snus och så bara plötsligt börja störtlipa. Mm. Jag äter gråter som jag fått barn. Kunde sitta hemma och kolla på tv och skratta och så bara plötsligt kände jag att det hände något i magen och så bara kommer ångesten. Mm. Inget, och då började jag bli rädd. Mm. Så här har det aldrig varit. Mm. Och då var jag mer mån om att det här måste jag traggla. Mm. Och sen så redan jag träffade Monica då första gången så direkt kände jag att vad bra det här är. Mm. Och hon har hjälpt mig så mycket och hon är framförallt en som jag kunde vara helt öppen med. Hon har haft pratat poliser innan och hon, jag behöver inte förklara hur jobbet fungerar utan hon visste. Mm. Det var som att jag pratade med en kollega som förstår.
Just det.
Och det var väldigt viktigt att det funkade. Alltså vår personkemi var redan från första träffen. Funkade jättebra. Jag kände att hon här kan jag faktiskt lita på lite. Mm. Och redan från första träffen så fick hon mig förstå varför jag kände de här grejerna. Och då inser jag väl att det är inget konstigt. Nej. Det var klart att jag reagerar på det här sättet. Mm. Hon kallar mig dum som bara tror att jag inte ska få några reaktioner.
Hur kände du att det hjälpte att prata med Monica? Hur kände du det?
Det som jag tycker var mest alltså rent direkt efter man träffade henne var just att du kände som jag fick energi i kroppen igen. Mm. Och det är så svårt att liksom förklara vad det är som gör det, men man kände sig nästan glad efteråt. Mm. Och det gav energi och det var bara skönt att höra från, man vet när hon är psykolog, hon vet hur hon snackar. Mm. Säger hon att du reagerar så här på grund av det, köper jag ju det. Jag är inte så att jag frågasätter någonting hon säger, men när jag får höra det från henne så var det lite som att jag kände tillit till henne och det här gav faktiskt någonting i kroppen. Jag kan åka hem och vara glad igen. Och
Hur lång tid tog det för dig att liksom att känna att nu börjar jag komma tillbaka och kanske den här rädslan av att slippa de här plötsliga ångestattackerna och att börja liksom bara plötsligt börja gråta. Hur länge kändes det att tiden hade gått tills du började liksom kunna slappna av i det på något sätt?
Men det var ju när jag egentligen började träffa honom.
Som ganska direkt, eller?
Ja, egentligen. Jag var ju fullt ödmjuk till att det försvinner inte på en träff.
Nej, precis.
Men framförallt så det blev lite så att jag allt eftersom öppnade upp mig mer. Jag var mer mottaglig för vad hon sa och hon förklarade och var Jag var inte som en motfallsunge som vägrade ta emot mediciner. Jag har varit anti allt sånt. Mm. Till slut så började jag medicinera mot det och det hjälpte ju. Mm. Och hon hjälpte mig att tänka bort och inte tänka på mig. Alltså, förstå att det här är, det är inte du som Mattias är nu som ska bestämma hur det går. Hur du ska lösa det här, utan det är jag som gör det.
Mm, okay. Och du la dig också lite i hennes händer så att säga, du litade på henne och lät henne.
Ja, men när jag väl började träffa henne, jag har ju alltid trott sånt. Jag har alltid varit som polis innan att nej, men jag löser det själv. Jag har varit på flera dödsfall och jag har varit på flera folk som åker framför tåg och jag har alltid löst det själv. Mm. Men det här och när jag började träffa henne, när jag hade de här reaktionerna innan och när jag började träffa henne, jag insåg att det blir bättre. Mm. Då började jag ju liksom släppa efter mitt ego och låta henne bestämma. Och det gick ju vägen. Mm. Det funkade. Mm. Och jag önskar väl bara att jag kanske inte sätter lite tidigare egentligen för att bespara mig och min familj.
Just det.
Allt det här. Att man kanske tar tag i problemet direkt. Mm.
Jag var uppe i Umeå, min fru är från Umeå och vi var på XU där alla tränar. Och då kom det fram två polisstudenter till mig. Jättetrevliga, alltså att de lyssnade på podden. Mm. Och ja, vi pratade lite allmänt. Men du då, som jag tänker på dem som dels som pluggar till polisen nu, som lyssnar kanske, men också andra personer som man råknar ju faktiskt ut för saker även om man inte jobbar som polis, även om risken kanske är större då. Men vad är ditt råd till dem som precis ska komma ut och kommer att vara med om traumatiska upplevelser, för det är ju oundvikligt. Du berättade att du har redan varit på saker som kan skapa trauman hos vissa kan man hantera det. Men vad skulle du vilja råda till när man kommer i liknande situationer liksom, där man som polis eller?
Jag kan väl säga att om man hamnar i trauma, var ödmjuk till att man inte vet bäst själv. Prata med en psykolog, de är otroligt proffsiga. De vet vad de snackar om. Även om det känns okej. Har man varit i något större som sticker ut, det skadar inte att prata, sätta sig en timme och prata med dem. Och framförallt ja, men var inte så envis med att inte ta emot hjälp.
Just det.
Det finns folk som jobbar med det här. De är otroligt duktiga och de nu efterhand när jag väl har gått hos Monica här i 9 månader nu kanske det är, eller 8. Mm. Så inser jag att jag är starkare idag än jag var innan händelsen.
Det var intressant, för det var faktiskt min följdfråga då, att liksom, hur har du kommit ut ur det här nu när du är ju, berättade i början av avsnittet här att du jobbar på IGV, du trivs och du är ute, och i och med att du är ute så utsätter du dig för alla de risker som man i polisyrket gör. Mm. Hur känns det idag med att åka, för du, men jag vet att du ska jobba natt efter vi har pratat här. Och jag menar, det är inte helt osannolikt att du åker på något sånt våld i nära relation. Hur reagerar du efter det du har varit med om nu i dagsläget?
Rent som på den personliga fronten så är jag känner mig generellt väldigt lugn. mer harmonisk. Och det vill jag väl tro också att det kanske syns utåt när jag jobbar också. Men framförallt så är jag nog mer öppen inför saker, hur det kan påverka mig. Sen så jag är helt trygg med att vara ute. Jag är inte rädd för. Vi har ju ett speciellt yrke. Det är ju alltså, folk kanske inte riktigt förstår att vi gör ju inte sånt här varje dag, men det kanske kommer något larm någon gång om det blir så här, och jag är ju helt redo för det igen.
Mm. Intressant. Det är en oerhört spännande, dels historiehändelsen i sig, men jag tycker också det här efteråt är väldigt, väldigt intressant. För att man vet ju inte själv ibland hur man reagerar på olika saker och hur man hanterar det. Och sen har jag en sista fråga just kring det här. För du var ju faktiskt väldigt nära döden. Dels så säger det läkaren där och köper en lott. Så att då vet vi att du var nära rent millimetermässigt. Men jag menar, oavsett så hade du förblött. Mm. Om det hade varit, om man blev utsatt för det här våldet som du blev. Mm. Hur är din inställning till döden före kontra efter den här händelsen? Kan du se någon skillnad kring det? Du har ju varit ganska nära på något sätt. Är det någonting som har förändrat din inställning till döden? Ganska filosofisk fråga kanske, men,
ja.
Men och du kanske inte har det, men jag är bara så nyfiken, för att
jag kan väl känna så här, eller mer så här, att mer jag uppskattar allt jag har.
Ja, men det är ju precis, och det kan man.
Jag är väl mer, kan man säga så här, jag är lyckligt lottad till min familj. Jag har en sambo hemma och vi ska få en dotter här till sommaren, och jag är fruktansvärt tacksam till att jag har så oerhört proffsiga kollegor, både på mitt hula, men hela min station, de är helt underbara. Det är delvis därför jag är, de har bidragit till att jag är tillbaka idag. Mm. Sen så tror jag väl med att jag kanske förstår nu att man kan dö. På något ställe du kan dö, så är det ju som polis. Nu, som tur är, så händer det inte allt för ofta eller så här. Men vi utsätter oss för såna sjuka grejer. Jag tror inte riktigt man förstår det om man inte varit åkt radiobil eller jobbat inne med utredningar, varit inom myndigheten generellt. Jag brukar säga det till kompisar som pluggar på polishögskolan, att vara ödmjuk till det man kommer ut till. Du är inte odödlig. Och det trodde jag innan. Jag trodde väl lite kanske, jag är odödlig, det är lugnt, jag löser det här. Men jag är mer ödmjuk till att det finns folk där ute som inte vill oss väl av olika anledningar.
Just det. Spännande. Vi ska runda av som vanligt med att höra, det blir ju ett kast som är lite konstigt, men vi har ju gjort det här i ett x antal avsnitt, så vi försöker att tvära kast, men det är ju tvära kast i livet om inte annat. Polisfilmer.
Mm.
Kollar du på något sånt?
Ja, det är klart.
Det gör det, du har inte släppt det.
Nej.
Och har du något du kan rekommendera?
Ja, jag vet ju att många säger det här, men det är en fruktansvärt bra polisfilm.
Ja, jag tror jag anar.
Ja, End of Watch. Den är, jag tycker den fångar tugget väldigt bra. Det är ju, sen så är det ju en film. Liksom. Det är ju,
ja,
så är det ju. Men,
ja, men du menar just det, att den fångar liksom lite det här jargongen och snacket mellan kollegor. Och, du pratar ju mycket om, och har nämnt här, om det turlag, att du tycker att det är det bästa och så vidare, att du litar och på dem och så vidare och så vidare, och det är väl kanske lite det man kan se mellan de här poliserna, som inte bara är kollegor utan även buddies liksom.
Jag brukar säga det till folk som undrar, att se den, då vet ni, vi har det omklädningsrummet. Och vi sitter i polisbilen och vi inte åker mellan armen.
Underskatta inte vikten av bra surr i omklädningsrummet.
Nej, det är guld värt. Nej, den är en bra, det är en riktigt bra film.
Ja, det ska vi ta till oss. Alltså Mattias, varmt tack för att du berättade den här historien, och det som också följde efter själva händelsen, som är nog så viktigt tror jag, när man reagerar som man gör och så olika som vi människor gör. Så jag säger, jag bugar och bockar. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Stort tack. Glöm inte att nästa vecka är Hanif Aziz gäst. Det kommer att bli ett väldigt intressant avsnitt. I övrigt finns Snutsnack på Facebook och på Instagram. Vi kan också erbjuda bonusmaterial. Då får man gå in på patreon.com/snutsnack. Annars så hörs vi såklart i nästa vecka. Varje tisdag släpper vi avsnitten. Ha det bra. Hej då.